Det här var en någonting som alla i Babylon kände till. Men trots det så var det en person som borde ha känt till det här som inte tog till sig lärdomen utav Nebukadnessar. I Jeremia, faktum är att det här är mer än ett halvt århundrade innan det inträffade, så hade Jeremia förutsagt så här. Han sa att nu har jag givit alla dessa länder i min tjänare Nebukadnessar, den babyloniska kungens hand. Alla hedna folk ska tjäna honom och hans son och hans sonson till dess att en tid kommer också för hans land då många folk och stora kungar ska lägga honom under sig. Minns ni statyn som vi såg i början? Kung Nebukadnessars rike skulle inte bestå för evigt. Det skulle gå vidare till hans son och till hans sonson. Men sen skulle andra riken få makt över honom. Det här var förutsagt över 50 år innan det hände. Så vem var Nebukadnessars sonson? Det var en man som hette Beltesassar. Nebukadnessars son hette Nabonidus. Och han nämns det faktiskt inte så mycket om i Bibeln. Det nämns inte alls. Nabonidus. Nabonidus. Nabonidus hette han. Och han tog över för Nebukadnessar. Men det var hans sonson som det talas om i kapitel 5. Och det är kung Belsassar. Och vi läser i Daniel kapitel 5 och vers 1-4 om den här Belsassar. Kung Belsassar ordnade en stor festmåltid för sina 1000 stormän och drack vin med dem. När Belsassar var påverkad av vinet befallde han att man skulle bära in de kärl av guld och silver som hans far Nebukadnessar hade tagit ur templet i Jerusalem. Ur dem skulle sedan kungen och hans stormän, hans gemåler och bihustrur dricka. Då bar man fram guldkärlen som hade tagits ur Guds tempel i Jerusalem. Och kungen och hans stormän och hans gemåler och bihustrur drack vin ur dem. Medan de drack prisade de sina gudar av guld och silver, av koppar, järn, trä och sten. Ganska hemskt. Här har vi en vild fest som pågår. Och det var faktiskt så att det här var inga omständigheterna här var ganska så allvarliga för Babylon. För det var nämligen så att perserna hade belägrat hela Babylon under den här tiden. Och trots det så kände Belsassar sig mycket säker. För vet ni att Babylon hade otroligt tjocka murar. Vissa säger att det var 23 meter tjocka murar. Och att de hade ett otroligt bra försvarssystem. De hade floden Eufrat som rann genom Babylon. Och de hade mat, stora förråd. Det sägs till och med att de här soldaterna på muren till Babylon, de öppnade stora säckar med säd och kastade ner dem till perserna där för att på något sätt visa att vi kan stanna här hur länge som helst. Vi har ingenting att frukta. Så Belsassar kände sig väldigt säker. Så därför så hade han till och med en fest här. Och han hade inte alls lyssnat till sin farfars berättelse. Han hade inte tagit till sig de lärdomarna som Nebukadnessar hade fått. Utan han glömde bort det här. Han visste väl om det. Men han valde att följa lättja, att följa sitt, att leva ett liv utan några bekymmer. Och festande och drickande och andra saker tog över hans liv. Så han var inte en speciellt god regent, men eftersom han var son till kungen så tog han hand om affärerna medan hans far Nabonidus var borta.
Ja, det står här att det är hans
Precis, det är hans son. Och det är, ibland så används det här uttrycket son i Bibeln som alltså också för barnbarnen.
Man säger att Jesus var Davids son.
Ja, precis, till exempel. Jesus var Davids son, men han var ju Davids son. Men det skulle bli så långt att säga det som man säger bara Davids son. Så lite samma sak här, men... Vi kan läsa här vad Jeremia hade sagt återigen. Över 50 år innan det här skulle hända. Så hade han gett en varning om att den här dagen skulle komma. Det står här i Jeremia 51, vers 6 och vers 9. Fly ut ur Babel. Var och en må rädda sitt liv så att ni inte går under. Och Gud säger så här. Vi har försökt att bota Babel. Men det har inte kunnat botas. Gud hade gjort allt han kunde för att omvända Babylon. För att det skulle kunna bli det här riket som han kunde fortsätta att använda för sitt verk. Men det kunde inte botas. Och vi läser också vidare. Låt oss lämna det. Och gå var och en till sitt land. Ty det straffdom räcker upp till himlen. Det når ända upp till skyarna. Babylon hade fyllt sina synders mått, som man säger ibland. Babylon hade gjort alla de saker, de hade fått allt det ljus som Gud hade visat dem. Daniel och hans vänner hade varit där, de hade varit vittnen. Flera befallningar hade getts ut i det här riket om att det var Herren som var Gud. Och alla som hade en uppriktig önskan kunde ha förstått det här. Men de valde att glömma bort det, fortsätta med sin avgudadyrkan. Och nu så väntade straffdomen ifrån Gud. I Jeremia 51 och 39 så står det. När de är som mest upptända ska jag ordna ett gästabud för dem. Fascinerande, över 50 år i förväg. Jag ska ordna ett gästabud för dem. Jag ska göra dem druckna så att de jublar. Och så ska de somna in i en evig sömn och aldrig mer vakna upp, säger Herren. Vad hände här i det här gästabudet? Vi kan läsa i vers 5. I samma stund visade sig fingrar. Ska vi se här. Vers 5. Daniel 5 och vers 5. I samma stund visade sig fingrar som av en människohand som skrev på den vitkalkade väggen mitt emot den stora ljusstaken i kungens palats. Och kungen såg handen som skrev. Då blev kungen blek och fylldes av oroliga tankar. Och han blev alldeles knäsvag och benen vek sig. Och kungen ropade med hög röst och befallde att man skulle hämta besvärjare, kaldéer och stjärntydare. De ropar inte på Daniel här. De ropar igen på stjärntydarna och kaldéerna. Kungen sa det till de visa i Babel. Den som kan läsa denna skrift och ge mig dess uttydning ska bli klädd i purpur och guldkedjan ska hängas om hans hals och han ska i makt vara den tredje i riket. Då kom kungens alla vise in, men de kunde varken läsa skriften eller tyda den för kungen. Kung Belsassar blev då ännu mer förskräckt, färgen vek bort från hans ansikte och hans stormän var bestörta. Men när kungens mor fick höra vad kungen och hans stormän hade sagt, begav hon sig till salen för festmåltiden. Där tog hon till orda och sade, må konungen leva för evigt. Låt inte dina tankar förskräcka dig och låt inte färgen vika bort från ditt ansikte. I ditt rike finns en man i vilken heliga gudars ande är. I din fars tid visade han sig ha insikt och förstånd och vishet lik gudars vishet. Din far kung Nebukadnessar satte honom främst bland spåmännen, besvärjarna, kaldéerna och stjärntydarna. Detta gjorde din far kungen. Eftersom Daniel, som kungen gav namnet Beltesassar, hade en enastående ande, klokhet, förstånd och skicklighet att uttyda drömmar och lösa gåtor och reda ut invecklade ting. Sen därför efter Daniel, han kommer att ge uttydningen. Det fanns någon som hade kommit ihåg att Daniel fanns. Som hade kommit ihåg att vad kung Nebukadnessar hade lärt sig. Och det var kungens mor. Och vid det här laget så är Daniel ganska gammal. Men det står i vers 13 att när Daniel hade förts till kungen, han fördes in till honom, sa denne: du är ju Daniel, en av de judiska fångarna. På något sätt så försöker han förnedra honom och sätta honom på plats. Ja, du är en av de där fångarna. Kung Nebukadnessar hade upphöjt honom till hans absolut främsta rådgivare. Men han poängterar bara att han är en av de judiska fångarna här. Som min far kungen förde hit från Juda. Jag har hört säga om dig att Gudars ande är i dig och att du har visat dig ha insikt och förstånd och utomordentlig vishet. Nu är det så att de vise och besvärjarna har förts hit till mig för att läsa denna skrift och tyda den för mig. Men de kan inte tyda den. Men om dig har jag hört att du kan ge uttydningar och reda ut invecklade ting. Om du kan läsa skriften och säga mig vad den betyder, ska du bli klädd i purpur och guldkedjan ska hängas om din hals. Och du ska i makt vara den tredje i mitt rike. Det är intressant varför han kallas just den tredje i riket. Varför inte den andra? Många tror att det handlar om att just eftersom Nabonidus lever fortfarande. Nabonidus, hans far, är på en annan resa och strider mot fienden på andra platser. Och därför är han egentligen bara den andra i riket. Och därför så kan han bara upphöja någon till den tredje i riket. Hur som helst, vi läser vad Daniel svarar här i vers 17. Då sa Daniel till kungen. Behåll dina gåvor och ge dina belöningar åt någon annan. Jag ska ändå läsa skriften för konungen och ge uttydningen. Daniel var gammal och han hade lärt sig att rikedomar är inte det som kommer leda till sann glädje och lycka. Han insåg att det fanns, eller han tog inte emot de här gåvorna som kungen ville ge. Den han sa, behåll dem för dig själv. Och han kunde inte köpas eller mutas för pengar. Ändå så hade Gud lagt det här budskapet på Daniels hjärta. Han behövde förkunna domens budskap. Vi läser vad han säger. Uttydningen kommer. Åt din far Nebukadnessar och konung gav den högste guden rike och storhet, ära och härlighet. Och för den storhets skull som Gud har gett honom darrade människor av alla folk, stammar och tungomål i skräck för honom. Vem han ville dödade han, vem han ville lät han leva, vem han ville upphöjde han, vem han ville ödmjukade han. Han hade alltså total makt. Men när hans hjärta förhävde sig och hans ande blev stolt och övermodigt, då störtades han från sin kungatron och hans ära togs ifrån honom. Vad det vi läste i kapitel 4. Han blev utstött från människorna och hans hjärta blev likt ett djurs. Han måste bo bland vildåsnor och äta gräs som en oxe och hans kropp fuktades av himmelens dagg. Detta ända tills han insåg att Gud, den högste, råder över människornas riken och upphöjer vem han vill till att härska över dem. Men du, Belsassar, hans son, som har vetat allt detta, har ändå inte ödmjukat dig. Belsassar visste mycket väl om det här. Men han hade inte ödmjukat sig. Utan vad gjorde han? Utan han har upphöjt sig mot himmelens herre och låtit bära fram kärlen från hans hus inför dig. Du och dina stormän, dina gemåler och bihustrur har druckit vin ur dem och samtidigt har du prisat dina gudar av silver och guld och av koppar, järn, trä och sten. Gudar som varken ser eller hör eller vet något. Men den Gud som har din ande och alla dina vägar i sin hand, honom har du inte ärat. Fantastiskt, här ser vi att Gud är den som håller allting vid liv. Han håller alla människor vid liv. Han har deras andedräkt i sina hand. Men Belsassar ärade inte Gud. Det står i vers 24. Därför har han nu sänt denna hand och skrivit detta. Så budskapet kommer från Gud. Och så lyder den skrift som är nedtecknad här. Innan vi läser det så ska vi titta på en annan profetia som Jeremia gav återigen. I Jeremia 51 och vers 11 så står det så här. Vässa pilarna, återigen det här är skrivet över 50 år innan det hände. Vässa pilarna, fatta sköldarna. Herren har uppväckt de mediska kungarnas ande. Hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är Herrens hämnd, hämnden för hans tempel. Babylonerna hade förstås förstört templet, men istället för att inse att de var ett instrument som Gud använde för att straffa sitt folk, så hade de dragit nytta av det här, och de hade inte visat någon nåd mot Israels folk. De hade varit grymma, de hade tänkt att det var vi som är så duktiga. Det var våra gudar som gjorde att vi kunde besegra Israels gud, och våra gudar är därför för mer än israeliternas gud. Och Jeremia hade gett den här varningen, han säger att till och med han nämner vid namn vilka det är som ska komma emot Nebukadnessar. Det är mederna och perserna. Minns ni den andra riket som skulle komma efter guldhuvudet? Så var det just medie-persiska riket, eller hur? Man kan läsa om det på flera ställen. Och det här är ännu mer fascinerande. I Jesaja kapitel 45, som skrevs på 700-talet före Kristus. Det här är alltså cirka 200 år innan Babylon faller. Då nämns till och med den här kungen vid namn som skulle komma och besegra Babylon. Lägg märke till det här. Jesaja 41, vers 5. Så säger Herren till sin smorde, till Koresh, som jag har fattat vid hans högra hand för att slå ner folken inför honom. Lossa bältet från kungars höfter och öppna dörrar för honom så att inga portar mer är stängda. Gud skulle bereda vägen för Koresh, och den general som regerade, eller som hade belägrat Babylon vid den här stora festen, det var Koresh. Och vad som hände med honom var följande, Jeremia 51 och vers 36. Det står, därför säger Herren så. Se, jag ska utföra din sak och utkräva din hämnd. Jag ska låta Babels hav sina bort och dess brunn torka ut. Och Babel ska bli en stenhög. Ganska otroliga profetior som har förutsagt så att det här verkligen skulle hända. Lägg märke till det här, till exempel, den här detaljen. Att Babels hav ska sina bort och dess brunn torka ut. Vad betyder det? Ja, det som var Babels brunn, det som var deras vattenkälla, var Eufrat som rann genom staden. Och vad Koresh gjorde, den persiska kungen, var att han avledde floden Eufrat. Han stoppade upp den, han grävde en annan kanal med sin armé, och de ledde bort vattnet ifrån Babylon. Och därför så sinade Babels brunn bort, torkade ut. Och de marscherade med sin armé sen under muren där vattnet hade runnit. De marscherade där under och portarna öppnades för dem. De intog de här murarna så som det stod i den här andra profetian i Jesaja. Och Babylon föll på en enda natt. Vi läser om det här i Daniel 5, vers 25. Så lyder en skrift som är tecknad här. Mene, mene, tekel, ufarsin. Detta är uttydningen av den. Återigen, Gud tolkar sin egen profetia. Vi behöver inte gissa vad det här betyder. Detta är uttydningen av den. Mene betyder, Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort ett slut på det. Tekel betyder, du är vägd på en våg och funnen vara för lätt. Peres betyder, ditt rike är delat och givet åt meder och perser. Och så står det, då befallde Belsassar, att man skulle klä Daniel i purpur, att guldkedjan skulle hänga som hans hals och att han skulle utropas till den tredje riket. Men vad fanns det för mening? Medan han ännu talade så hade perserna brutit sig in i palatset. De svämmade över den här stora, stora staden. Det var en enorm stad. Men hela den persiska armén kom in där. Och eftersom alla de här stormännen och generalerna, de hade varit på den här festen och var helt berusade. Hur bra tror ni de var på att strida? De var inte alls duktiga. Och alla häpnade. Hela den här stora staden föll på den här natten. Det står i vers 30. Vers 30. Samma natt dödades Belsassar, kaldernas kung. Och medan Darius tog emot riket när han var 62 år. Staden blev också så småningom en ruin, en öde trakt. Det står i Jeremia 50, vers 40, en förbannelse som skulle läggas över Babylon. Liksom när Sodom och Gomorra med sina grannstäder ödelades av Gud, säger Herren, så skall ingen bo där, ingen människa mer vistas där. Det skulle bli en ruin. Om man åker till Babylon idag så är det precis som Sodom och Gomorra. Det finns ingenting kvar där. Det ser ut så här som ni ser på bilden. Det är totalt öde. Precis som Bibeln förut sa att det skulle hända. Så det var ett sorgligt slut på en nation vars första kung hade bekänt himmelens Gud. Och vad kan vi lära oss ifrån det här? Vi kan lära oss mycket. Men jag tänker på den här texten som vi läste där, att ödmjukhet går före ära, högmod går före fall. Om det finns någonting som man kan se som inte bara gäller kungar i allmänhet, men det gäller också oss. Om vi önskar söka den sanna äran, om vi önskar söka den sanna storheten, så kommer den först och främst genom att erkänna Gud som är överallt. Och att ödmjuka sig själv inför honom. Att vara villig att säga, Gud, låt inte min vilja ske i mitt liv, men låt din vilja ske. Och det kan vara svårt. Väldigt ofta. Om inte varje dag så möter vi den här konflikten. Vems vilja ska jag låta dominera idag? Ska jag låta min vilja dominera? Eller ska jag låta Guds vilja dominera? Att verkligen, frågan är helt enkelt, litar vi på Gud? Litar vi på att han vet bäst? Litar vi på att han kan leda mitt liv så som bäst, bättre än vad jag kan göra det? Och vågar vi säga till honom, Gud, du får leda mig var du än vill. Vilka steg du än, vilka vägar du än vill att jag ska vandra på, så vill jag följa dem. Så som Nebukadnessar sa, alla dina vägar är sanning. Så det tror jag är någonting som vi kan ta till oss idag. Och någonting som vi behöver dagligen förnya i våra liv. Att börja dagen med att säga till Gud, låt din vilja ske i mitt liv idag. Jag överlämnar alla mina planer i dina händer. Jag kanske har stora mäktiga planer. Jag ska bygga ett stort imperium, ett stort rike. Men är vi villiga att låta den drömmen gå om intet ifall Gud väljer det? Ska vi be tillsammans? Kära far, tack för de lärdomar som vi kan få ifrån ditt ord. Och jag ber, Herre, att du ska hjälpa oss att vara ödmjuka. Herre, du har sagt när du var här på jorden, i bergspredikan, så sa du att de ödmjuka ska ärva jorden. Och vi önskar att vara bland dem, Herre. Hjälp oss att visa den ödmjukheten. Att vara villiga att följa dig dit du går, för att vi älskar dig och vill lita på dig, Herre. Så jag vill lämna mig själv och oss, Herre, här i dina händer. I Jesu namn. Amen.